when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag ingen mindre än superhärliga Petra Tungården. Petra har väldigt många hattar på sig, hon gör så mycket olika saker. Hon arbetar som stylist, som influencer. Hon driver även sitt bolag Adore som har boomat de senaste 2 åren. Och vi kommer att gå in på hur allting började. Vad planen att bli en influencer? Vad var hennes framtidsdrömmar? Hur hamnade hon där och var mode alltid drömmen? Sedan så går vi även in på hennes resa med Adore. Hur funkar det egentligen att starta ett eget klädvarumärke, sälja kläder online och ha pop-up-butik? Allt ifrån det ekonomiska till att få ihop löner till anställda. Hennes självinsikt kring henne som ledare, men också till hur man väljer rätt produktion. Allt mellan himmel och en väldigt ärlig story.
Hej Petra!
Hej Sanja!
Så glad att ha dig här.
Emma, så snälla, det är så mysigt i det här rummet.
Ja men visst är det. Jag känner att jag kommer få så mycket energi. Jag har en sån trött morgon.
Åh gud, nu måste jag leverera här känner
nej,
jag.
Nej, men det gör du bara av dig själv.
Gud, så härligt.
Hur startar du din dag?
Nej men snälla, alltså mina dagar, det är liksom... Ibland lyssnar jag på Josefin Dahlberg när hon sitter och mediterar och bara, åh, jag måste typ anmäla mig till en av hennes kurser för det är liksom harmoni. Jag har ingen harmoni i mitt liv överhuvudtaget. Vaknar alltid i panik, antingen av att typ Harry, du vet, så här, hoppar med sin rumpa i mitt ansikte eller slår av liksom näsbenet. Spiller ut någon Cola Light som står på sängen, alltså bredvid sängen. Skriker. Ja, det är bara, det är liksom kaos från början till slut. Mm. Och så springer jag ofta runt naken. Och nu så har vi fått låna en kompis lägenhet. Och då har jag insett att alla grannar också ser mig naken. Så nu har de typ börjat pika för att de typ ställer sig och kolla. Alltså för att de bara, men du är obehaglig. Och så ser köket alltid ut som skit. Och så försöker man, du vet, så här, slänga ihop någon frukost till Harry. Ja, det är väl fortsätter så. För nu när man har fått barn, då är det så här... Alltså innan var det ju stressigt bara för att man skulle få sig själv ut genom dörren. Nu ska jag bara så här, hinna lämna hunden på hunddagis. Och då är det en slottid mellan 7:30 och 8:00. Så man måste liksom vara där innan. Vilket betyder att då måste man lämna Harry direkt efter. Och då ska han på med alla kläder. Nej, det är bara...
Du har inte gjort det lätt för dig att du har både hund, barn, Marcus.
Alltså, ja, Marcus också. Fan.
Men det är roligt. Ja, vi har ju rest ihop till Schweiz med hästens. Och du var ju så jävla god där. Vi skulle dela taxi. Du försov dig lite lätt. Trillar in sent i taxin. Men Ikea-kassen.
Så folk tror liksom att jag är flott. Alltså, ibland tror jag att folk tror att man ändå så här, man har en bild av... kanske hur man är som person eller hur man ska se ut. Men ofta, alltså 80% av tiden ser jag ut som skit liksom. Och men kommer du... med någon Ikea-kasse och bara, vad, får panik. Så jag bara måste kasta ner allting i någonting stort så jag bara kommer iväg.
Ja men du är så bjussig med det också. Att du inte leker den här liksom perfekta, ordentliga, ordningsamma mamman. Som liksom går upp och gör en liten matchalatte.
Alltså man är ju glad att man får i sig en kaffe själv. Så känner jag liksom. Alltså sen man fick barn och det har liksom uppdagats. Det har blivit ännu värre.
Ay, gud. Och hur, alltså jag är nyfiken på, för nu har du gjort en jäkla resa. Och du, hur hamnade du liksom in i influencervärlden? Vart började allting? Var det här en plan eller bara blev det för att du är jävligt skön och duktig på det du gör?
Kul är det. Nej, men alltså allting började, jag har alltid älskat att skriva. Mm. Alltså och tycker att det är väldigt kul att så här, uttrycka mig både i liksom... Ja, men text och bilder. Alltså när jag var liten så gjorde jag alltid massa fotoalbum från alla fester. För då fanns det ju liksom inte mobiltelefon. Då hade man ju liksom Nokia 3310. Uh-huh. Så då hade jag alltid med mig kamera. Så jag dokumenterade allt. Jag tyckte jag var galen. Och gjorde så här stora fotoalbum. Som alla kompisar ofta satt och kollade i. Och sen så älskade jag att skriva så här roliga texter. Alltså jag var besatt av Denise Rudberg när jag var liten. Och hennes böcker, stod 38 av dem. Så sen så började då Michaela Forni, min nuvarande bästis, att blogga. Men då var hon typ så här, hon var ett år yngre än mig. Och var liksom coola tjejen i skolan. Och hon startade en blogg som heter RAR.
Aha.
Flest skor vinner. Och då blev jag liksom inspirerad av att jag bara, fan så kul att man liksom kan ha en dagbok på nätet. Men alltså mina första texter handlade, det var mer så här roliga anekdoter från vardagen, från skolan, från extrajobbet. Det var kanske inte så mycket liksom mode på den tiden.
Mm.
Men sen har jag liksom alltid haft ett brinnande så här inredningsintresse, modeintresse. Jag lurade alltid mina syskon när man fick liksom lördagsgodis att de skulle köpa godis och så kunde jag äta upp deras. Och så köpte jag tidningar för mina pengar. Alltså jag var besatt av magasin. Jag bara, alltså jag köpte så här Sköna Hem och var typ 10 år.
Är det sant?
Älskade att bara sitta och bläddra i magasin. Jag hade någon liksom fabless för hela liksom, alltså det printade ordet. Liksom.
Okej. Okay. Och då var det liksom en självklarhet och börja jobba med det sen när man liksom började ta studenten och bli klar och skulle liksom söka jobb och hela den biten.
Men jag kommer ihåg, jag var 16 år och då ringer typ, jag tror det var Aftonbladet eller Expressen.
Ja.
Bara, kan vi få göra en intervjuserie med dig? Och mina föräldrar bara, men gud. Och de bara, du ska vara med i samma uppslag som Carl Bildt. Alltså mina föräldrar bara så här, vad är det som händer? Jag bara, det ska komma en fotograf hem till oss. Jag bara, vi måste städa. Alltså jag, det är så roligt, jag snubblade över den bilden igår. Alltså av en slump, jag hade det på datorn. Alltså sitter jag där med min, du vet så här, stora PC och du vet så här, har piffat mig och så här, sitter där vid mitt tangentbord och då var det så här, vad har Petra 16 år gemensamt med Carl Bildt? Och då var det att vi hade en blogg liksom. Och då blev mina föräldrar så här, men gud, men det här kanske liksom kan bli någonting.
Det är nog rätt fett.
Alltså så roligt.
Ja.
Men det var ju aldrig liksom mitt mål. Och nej, då fanns ju inte riktigt influenseriet.
Nej.
På det sättet. Man hade ju, många hade ju mycket läsare som om Isabella Löwengrip eller Englas showroom var också stor då.
Just det.
Och så kommer jag ihåg att Englas showroom länkade mig. Och då fick jag också jättemycket liksom.
Ja, för så är det ju idag väldigt mycket att man får följare av varandra och ger och tar och lite sådär. Känner du någon gång med den här liksom rivaliteten? För det brukar jag ändå prata mycket med folk som är dina branschkollegor. För man någonstans slåss man ju med samma kunder eller liksom sådär. Hur känner du kring det?
Alltså de flesta i min omgivningskrets är ju liksom mina bästa kompisar.
Ja.
Så det vore ju för fan lite dumt om jag började bråka med dem. Nej, alltså så jag känner absolut inte.
Nej.
Jag tycker så här, alltså ju äldre man, när man var yngre, då gjorde man ju väldigt mycket samarbeten som kanske inte var trovärdiga, de kanske inte var rätt för en själv, men allt var ju så nytt då.
Mm.
Så man hade ingen liksom kompass eller liksom inget facit hur det skulle vara, utan då blev man ju nästan så här helt förblindad av alla pengar och bara, men gud vad kul samarbete. Alltså idag, nu när man har landat i det och det faktiskt liksom har blivit, ja, men en riktig bransch, då gör man ju samarbeten som alltså är trovärdiga, som känns rätt för mig och kunden, så att jag har svårt att se att det är en konkurrens, för att jag tror att man hittar liksom den bästa parten för varandra.
Exakt.
Och det är då det blir ett bra samarbete.
Verkligen. Och du kanske inte är lika girig för de här snabba små affärerna längre, utan du har landat i liksom vad som funkar.
Gud ja. Alltså ett tag så gjorde man ju bara samarbete.
Ja.
Men nu jobbar man ju mycket mer långsiktigt och det tror jag även alltså, företagen uppskattar.
Verkligen, att... verkligen. Och sen då, vart någonstans var det du började foka mer och mer
på modebiten i den här resan? Liksom, hur gammal var du? Var liksom, halkade du in att det blev nischat inom det?
Nej, men alltså, jag kommer ihåg Elin Kling valde mig som en vinnare. De hade någon tävling för Stureplansgruppen, tror jag det var.
Uh-huh.
När hon bloggade där. Och då kommer jag ihåg att, för då började man ta så outfit i spegeln.
Uh-huh.
Det var liksom, man hade ingen selfie-cam. Nej. Utan det var så här, jag hade någon så här suddig gammal spegel som man tog. Och då valde hon mig, jag bara, men gud, jag kanske typ har lite känsla. Och då började jag typ lägga ut ännu mer mode. Och sen blev jag rekryterad till någonting som hette Tjejsajten. Men som jag tvingade dem att byta namn på till Devote.
Det, det var liksom där jag började.
Okay. Och jag skulle egentligen börja där med Forni. Så vi skulle vara redaktörer i Samspel. Men då fick hon ett ännu coolare jobb på Stureplansgruppen.
Aha.
Men sen så kom hon tillbaka till Devote.
Hon gav upp det där och kom.
Ja, ja, det var för mycket krök.
Aha, så det är så egentligen.
Ja, och sen så var jag där i... Gud, jag älskar att du inte ens frågat. Jag bara...
Ja, men jag älskar det. Bara kör på.
Nej, men så du var där i 2 år som redaktör.
Ja.
Och sen därifrån så blev jag headhuntad till Bubble Room.
Mm, just det.
Och då skulle Bubble Room starta, alltså de ville liksom starta en egen bloggportal.
Ja.
Och i nästa steg så gjorde vi ett eget magasin.
Mm.
Som då gavs ut av Tidsam. Så att det här magasinet fanns, ja, men på hyllan på ICA med alla andra tidningar.
Okay.
Så det var väl egentligen den vägen jag liksom halkade in på det redaktionella.
Okej, okay. Trivdes du med det, det redaktionella? Alltså,
jag tyckte det var så kul.
Alltså att
det,
du som gillar att skriva.
Ja, men jag älskar att skriva och sen efter det så gick jag till Metro.
Mm.
Och det som var kul var att då fick man ju både göra, alltså jobba mycket med styling.
Mm.
Men också skriva om trender och mycket beauty så att, och inredning. Så att det, man fick liksom utlopp för allt.
Wow.
Så det var jävligt kul.
Gud vad du har hunnit med sjukt mycket.
Har du jobbat på, va?
Ja, du har verkligen jobbat på. Och jag tycker det är så jäkla gött och fascinerande att du bara kör och är så öppen med att du inte alltid har liksom, det mest strukturella, liksom strategiska arbetsmetoden, utan att du får fan till det ändå.
No shit.
Ja, men jag gillar det, för jag är kanske inte den som är mest... Då blir det så här, du ger oss andra lite hopp.
Yeah.
Men hur fan får du löst allting?
Nej, alltså ibland undrar jag hur det går till. Men det är ju, alltså samtidigt, ibland så önskar man att bara, mamma, kan inte bara komma in någon med lite struktur som bara sveper in i mitt liv och bara... styr upp allting liksom.
Har alltså, du någon sån idag i ditt liv?
Nej, alltså jag måste skaffa det.
Ja!
Alltså någon som bara jag skulle inte vilja ha någon som bara går bredvid mig och bara så här,
eller typ gör upp din vecka.
Ja, exakt. Eller som bara betalar mina räkningar, lämnar in kvittoredovisningen i tid. Men, eller som typ tar hand om mina kvitton när jag betalat, så är det inte liksom hälften av redovisningen försvinner i ett svart hål. Alltså bara, ja nej, det vore toppen.
Någon, fortsätt.
Nej, men det finns ju så många stunder när man bara, alltså jag minns någon gång, alltså jag var så, alltså jag hade jobbat så mycket, då jag stylade Melodifestivalen,
ja.
Samtidigt som jag jobbade för Metro, och Metro tyckte det var så bra att jag gjorde det, för att, ja, men då lyftes jag upp i liksom SVT:s kanaler, och så minns jag att jag har plockat så mycket kläder. För att lite, jag tror att det här är, alltså det kan jag se på folk i min omgivning, att ja. Man är en person, det är liksom, det är aldrig tillräckligt. Alltså om jag pratar med typ, ja men Sara Biderman har ju gästat in podd som stylist.
Mm, mm.
Eller Caroline Sandström som också är en av mina bästa. Säg att man ska göra en styling.
Mm.
Och så kanske det ska vara 5 outfits. Men då plockar man liksom ett rum i kläder. För att man vill att det alltid ska finnas någonting. Och det kan alltid finnas någonting bättre. Så att man är ju galen på det sättet. Men då kommer jag ihåg att jag satt, då hade vi vårt kontor på Kungsgatan. Och jag sitter i ett rum, alltså klockan är typ 5 på morgonen. Jag har liksom inte fått ihop allting. Alltså, och jag är så slut så att jag alltså somnar. Alltså någonstans i de här kläddrivorna. Och då går larmet. För att man måste gå larma av varje timme om man är där på natten. Alltså, och jag vaknar inte ens. Alltså, det är sådär högt larm. Alltså, då kände jag bara såhär. Jag bara, det här är för mycket. Ja, så att man måste ju liksom också hitta en balans någonstans. Det är ju lätt att jobba i alltså.
Ja, för du, jag tänker på det. Du står ju på stylingbenet. Du kör dina egna kanaler. Alltså, du gör ju sjukt mycket. Nu driver du Adore som vi ska komma in på. Vilket har gått sjukt bra. Vad brinner ditt hjärta mest för?
Alltså nu, ja men senaste året så alltså går det ju mer och mer mot Ador. Ja. Alltså jag tycker att det är så roligt. Och alltså till en början då hade jag inte möjlighet, alltså rent ekonomiskt, nej, att jobba med det heltid.
Nej.
Men det går ju bättre och bättre så ja, snart. Men sen så vill jag ju aldrig släppa mina sociala kanaler. Men jag kommer väl göra färre samarbeten.
Liksom. Mm, mm. Och gå mer
som en förlängning liksom.
Ja. Men hur kom du på idén med Ador?
Men jag startade Ador med en killkompis för 4 år sedan. Och han kom till mig och bara så här, men alltså snälla, du, folk drar in så mycket pengar på dig. Han bara, vill du inte göra det här själv? Han bara, jag kan hjälpa dig. För han har jobbat med mode i massa år. Fast mer inom retail-branschen. Och på den vägen är det. Och sen till en början så, typ, vår första kollektion var typ 3 plagg. Och då famnade vi lite i mörkret. Jag hade liksom inte riktigt kommit underfund med vad jag ville göra. Och under liksom metrotiden, jag jobbade på Metro i 7 år. Då pratade man ju väldigt mycket trender. Såhär, vad är trendigt nu? Det var ju nya trender hela tiden. Man bara konsumerade nya trender.
Mm.
Men det jag egentligen alltid har brunnit för är passform.
Mm.
Alltså jag älskar liksom den kvinnliga siluetten. Jag har själv alltid varit kurvig. Och där tyckte jag... Det låter ju konstigt att det fanns ett glapp på marknaden för klänningar. Men jag tycker verkligen att det fanns ett glapp på marknaden för klänningar som har den här riktigt tajta, nästan korsettliknande midjan.
Uh-huh.
Som också har alla de här attributen som gör att plagget kommer sitta så jävla bra på dig oavsett vilken kroppstyp du har.
Uh-huh.
Så kommer du liksom få den här kvinnliga siluetten. Så att när vi kom underfund med det, då kändes det liksom som vi hittade vårt DNA.
Mm.
Men alltså resan har ju verkligen inte varit spikrak. Vi har anställt en ny tjej på Ador nu. Som var så här, du vet, men hon tyckte väl att så här, oh men gud, det har väl alltid gått bra för er. Jag bara, det har absolut inte alltid gått, nej, bra för oss.
Man tror ju det utifrån kanske.
Nej men alltså för det första så killen jag startade bolaget med, Freddy. Han är polack. Inget polack, men han är liksom born and raised. Man slösar inte på pengar. Alltså enda liten krona ska liksom, det ska sparas, det ska vridas, det ska liksom, varenda avtal ska förhandlas. Vi ska göra allting själva tills vi gråter liksom. Så att, alltså, det är den mentaliteten vi har haft i bolaget från start.
Ja.
Så att alltså, även liksom, senast i somras har ju vi liksom packat alla ordrar, alltså förra sommaren, stod vi och packade alla ordrar själv. Alltså, och vi tog in extra personal, min mamma har ju stått och vikt retur. Alltså hela min familj har liksom jobbat på bolaget.
Ja.
Och jag tror folk tror att vi är jättemånga anställda och... Vi har ett externt lager, men så att det var först nu i år som vi bytte till ett externt lager och det liksom började bli mer ett riktigt bolag.
Men det är så verkligen den ser ut. Alltså man kan ju inte, ja visst om du vill lägga alla pengar på någon extern, men du måste ju också kunna tjäna några pengar i början.
Exakt.
Och, ja, men,
och man har ju ansvar för anställda. Ja. Alltså jag kommer ihåg när vi släppte en sportkollektion.
Uh-huh.
Och jag tycker alltså passformen var helt fantastisk på
plaggen.
Den var ju
skitsnygg.
Ja, men själva materialet var liksom inte det kompressionsmaterialet jag ville ha.
Nej.
För att det gick inte att få i det glansiga tyget. Så att alltså där höll vi på riktigt på att gå i konkurs. Jag fick putta in massa mer liksom, egna pengar i bolaget. Vi satt och vi bara, men shit, ska vi bara lägga ner det här? Jag satt på jättemycket lager. Det var liksom katastrof, det var kris. Vi kunde typ inte betala hyran där, nej, vi var. Så att, alltså det har varit väldigt många. Det var liksom pikar och dalar i hela resan.
Och då var det bara ni två från början?
Ja, alltså det var jag och Freddy. Sen så började Frida som vår praktikant,
ja,
som blev liksom mini-Freddy. Ja. Hon packade ordrar och nu är hon COO, för jag köpte ut Freddy i somras.
Ja.
Så att i dagsläget är vi 5 personer, men fram tills i maj har vi varit 3 personer.
Oh, wow, nu är ni ändå 5.
Mm.
Och sen då började ju det efter träningskläderna, sen så kände ni att nej men nu ska vi foka på klänningar igen.
Ja.
Och började titta mer på det. Vart kände du någonstans att det började vända?
Alltså det var väl typ, vi satt där och jag kände så här, efter att jag släppt den här träningskollektionen så hade jag gjort så mycket samarbete, jag har lagt så mycket tid på liksom mina egna kanaler. Och Freddy bara, men är det det här du vill, då måste du liksom step up. Så jag fick väl mig också en tankeställare och bara såhär, okej, nu måste jag liksom fokusera och ge hjärnet. Och också såhär koka ner, vad är Ador? Det var ju väldigt spretigt, vi hade liksom ingen, men så här, ingen riktig kärna för bolaget. Och det var väl då vi kom fram till vårt varför.
Uh-huh.
Att så här, okej, men vad ska Adore vara? Alltså jag hade hela tiden vetat från början vad jag egentligen ville göra, men hade liksom inte fått till det.
Nej.
Så att det var väl typ när vi släppte vår första Paris klänning som är vår storsäljare. Då kände man så här, okej, nu har vi liksom hittat vad vi ska göra. Nu fortsätter vi på det här konceptet. Vi ska aldrig gå utanför vårt varför. Passformen är liksom key.
Mm.
It's all about the fit som är liksom vårt ledord. Och vi vill ju vara så här wardrobe heroes. Fast kanske inte basgarderoben. Men vi vill ju vara en av de 5 klänningarna som man alltid plockar fram år efter år. Som alltid funkar.
Mm.
Och det som är så kul är ju typ att vår Paris-modell. Eller Paris Blue som är vår bästsäljare. Har liksom varit vår bästsäljare i 3 år. Och folk så här fortsätter använda plagget. Så man tar alltid fram det på sommaren. Så att,
det går och då inte känns ut i mode att, liksom.
Nej, men och jag vill aldrig göra... Alltså då ska aldrig vara plagg som du bara kan bära en säsong. För sen känns det otrendigt. Utan typ en bra passform kommer liksom aldrig gå ur tiden. Så att det är liksom men, det viktigaste för oss. Att folk känner att man ändå liksom investerar i ett plagg som man kan bära om och om igen. Liksom.
Och var det inte liksom, svårt? Visste du hur man skulle göra? Tog ni in kapital eller liksom med producenter av varor? Alltså allting sånt.
Nej, men vi har finansierat allting själva.
Wow, bra jobbat alltså.
Ja, det har inte alltid. Ibland har vi fått pausa Fridas lön för att hitta på nytt kapital. För att alltså, det som jag tycker är lite förlegat i klädbranschen är ju att när man har återförsäljare som vi har, då lägger man ju en order långt innan. Så att liksom, när kläderna ska sättas i produktion, då betalar man halva fakturan. Mm. Och då betalar ju det här bolaget även för alla återförsäljare.
Mm.
Och det här tror inte jag många vet om. Folk bara, men gud, varför köper ni inte in större lager? Det finns inte tillräckligt med kläder. Men vi har ju tömt vår kassa. Alltså vi har köpt in så mycket som vi kan inför varje säsong. Så att då ligger man ju ute med alla pengar i liksom, ja men det är ju över ett halvår. Och sen får ju du inte betalt för återförsäljarna. Sen har ju de 30 dagars faktura.
Mm.
Det kanske är olika dropp så att de får ju kläderna i omgångar.
Mm.
Så att det är ganska svårt att liksom hålla en jämn kassa när man är ett klädbolag.
Ja, verkligen.
Ja.
Shit. Och sen då, ja men då helt enkelt om man tittar tillbaka, ni började foka på, hittade er att liksom varför, började foka på det. Och sen så har du antagligen någonstans lagt mer av din tid, eller hur, på Adore och liksom hjärta och själ i det. Och hur har liksom det senaste året, så någonstans sen känns det verkligen som det har boomat. Hur har ni strategiskt liksom arbetat med marknadsföringen? Är det Sverige som är ert mål eller är det Norden eller hur?
Alltså nu, jag kan ju svara på din andra fråga först. Ja. Jag kommer på att jag inte svarade
jag har så
på
många.
Nej, med produktion. Nej, ja. Men alltså det som varit svårt är att alltså jag har ju alltid varit besatt av passform. Jag vet exakt typ vad jag vill ha och liksom, men som jag pratade om, jag älskar liksom den förstärkta axeln som du ser på klänningen jag har på mig idag. Alltså midjan, detaljer som gör att liksom midjan hamnar i fokus och att det liksom blir en fin balans med höften. Så jag har ju alltid vetat liksom hur jag vill att plagget ska se ut. Men sen, jag har ingen utbildning i produktion. Så att vi har en mellanhand idag som hjälper oss med själva produktionen. Och sen så har vi en mönsterkonstruktör nere i Kina i vår fabrik i Shenzhen. Men alltså vi gör ju så mycket samples som, det är ju väldigt många samples som inte går i produktion. För att men hon som äger fabriken, hon bara, det här kommer aldrig funka i den här textilen. Jag bara, testa, det kommer bli bra.
Ja, det är så.
Och sen kommer klänningen och man bara, det här blev inte alls bra. Hon bara, I told you. Jag bara, ja, jag bara, man måste ändå testa.
Ja.
Men så nu kommer vi anställa en production manager, alltså in-house, som också kan hjälpa mig. Så att det inte behöver ta lika lång tid att få till liksom samplesen.
Nej, nej. Men det är så intressant att höra bara hur det går till. För att jag tror att som kund, man ser en jättesnygg klänning. Man tänker så här, du har gjort det lite sådär, lite lätt. Man förstår inte hur allt slit bakom och hur man hittar liksom rätt produktion och alla de detaljerna.
Nej, men alltså hitta rätt fabrik, det är ju jättesvårt.
Ja.
Alltså, vi blev ihopkopplade med den här tjejen som sen har jobbat med den här fabriken i 10 år. Vi har varit nere där, alltså fabriken är toppen. Men sen, just nu är ju också Kina, det är svårt att producera i Kina nu på grund av liksom fraktkaoset som råder i världen. Det har blivit mycket dyrare att producera i Kina. Så att nu kommer vi titta på att börja producera i fler fabriker i Europa också.
Det är ju smart, men det gör ju många. Ja. Bara för att det är ju liksom kaos där ute. Men då det senaste året nu då så har ni vuxit som bara den. Jag menar, det har ju ändå varit corona. Men någonstans har ju ni, det känns som ni har tagit en jättebra liksom stor marknadsandel just inom ert segment. Och man ser ju om er överallt i social media. Tror du att du har fördel av din bakgrund där? Att du vet hur det funkar och liksom har det väldigt naturligt?
Alltså det tror jag absolut. Man har ju alltid fördel av att ha liksom varit på den sidan. Sen har jag ju så många liksom fantastiska kompisar i branschen som har hjälpt till att lyfta varumärket alltså redan från start. Och sen, alltså jag är ju så otroligt tacksam, men det är ju så många influencers som hör av sig och vill ha plaggen. Så att, alltså den responsen har ju varit alltså makalös. Och det är ju verkligen en liksom väldigt stor del av kakan i vår framgång. Utan all hjälp från alla influencers hade vi ju aldrig varit där vi är idag.
Så det är ändå en viktig del liksom i marknadsföringen. Och
alltså 100%. Alltså i dagsläget är vi... Alltså all trafik, all försäljning för Adore har varit helt organisk. Så vi har inte haft någon paid performance överhuvudtaget.
Wow.
Så att, och det kommer vi börja med nu till nästa år.
Och ni fokar på Sverige eller är det hela världen?
Ja, men Sverige är liksom vår core business. Och vi har egentligen bara fokuserat på Sverige. Så att 94% av försäljningen är i Sverige. Men sen så öppnade vi upp för Norge. Det är väldigt svårt att skicka kläder till Norge för det man ska...
Jävla Norge, kan de gå med i EU?
Tar liksom 6 månader att komma överens med norska Skatteverket. Och det är tull och det fastnar paket överallt. Men Norge går faktiskt jättebra. Så att det är skitkul. Och där är det typ precis på samma sätt. Då började det med att några norska influencers köpte kläderna från Nelly. Och sen så började folk höra av sig bara, kan inte skicka till Norge, kan inte skicka till Norge? Så nu har vi öppnat upp till Norge. Finland går också ganska bra. Men nu i vår kommer vi även lansera alltså, helhjärtat i Nederländerna.
Ja, men där finns ju verkligen potential.
Men det känns som att man vill hitta länder som har liksom synergier med kanske med Sverige och liksom samma stil som vi har.
Exakt.
Sen tror jag att våra klänningar funkar ju på de flesta kroppar. De är ganska tidlösa med en rolig twist. Så att jag tror faktiskt att de hade gått... iskallt bra i alla länder.
Ja, men vadå? Aim high.
Ja, exakt.
Och det är bara beta av land för land liksom.
Ja, men man vill ju liksom, jag tycker hellre testa att gå in helhjärtat i ett land. Sen kanske man inte ska liksom lägga alla pengar där och sen så går det inte alls bra. Men
nosa lite, testa.
Ja, men exakt. Det ska bli sjukt kul att testa vingarna.
Vad kul. Och du har ju ändå ett team nu. Hur bygger du ett liksom bra team? Vad går du efter? Är det du som handplockar alla?
Ja. Det har varit jag som har handbloggat alla. Jag tycker att det är otroligt svårt. För att jag är egentligen inte liksom en vd-person i grunden. Jag är ju som du säger kaos. Och väldigt liksom kreativ. Jag gillar egentligen mest att liksom pyssla med mitt. Jag är ingen liksom...
utvecklingssamtalsperson.
Nej, det har jag haft nu. Jag är ju mer kompisen. Jag blir jättebra. Det spelar ingen roll vem jag är med. Jag blir ofta bra kompis med folk. Så att för mig är det ganska svårt att ha anställda på det sättet. För att jag blir direkt kompis med dem. Och då är det väldigt svårt att sätta gränser. Mm. Nu har jag liksom... De som är anställda nu har ju ändå respekt för mig. Så det funkar väldigt bra. Men jag tror i liksom, några steg framåt så måste vi nog ha en extern vd.
Mm.
För att det är egentligen inget jag vill pyssla med.
Nej.
Sen, jag vill mer vara liksom inspiratör, motivera folk, alltså driva bolaget framåt och sen gärna ha fingret med i liksom varje del, men jag vill kanske inte vara den som sitter med HR-frågor.
Nej, men kanske mer kreativ chef eller liksom.
Exakt. Och så peppar folk.
Du bara, sen överlämnar jag utvecklingssamtalet.
Jag vill inte sitta med löneförhandlingar. Det är liksom, jag är lite konflikträdd när det kommer till sånt. Jag bara, du vill ha höjning 50. Det går bra.
Det går bra.
Vad sa du, höjdpension? Det löser vi.
Men det är ändå intressant. Och det är sjukt härligt med din självinsikt. För det är inte alla som har. Och förstår vad de är bra på och mindre bra på, som kanske envis ska sitta på en vd-post bara för att det är vd-titeln eller liksom sådär.
Men, och det tror jag typ är, alltså det är det som är så jävla kul med att vara en startup.
Ja.
Alltså jag tror, många säger att den här resan från liksom 0 till 100 miljoner, det är det absolut, alltså, roligaste, för att man är ju en familj. Alltså ja. Alla på Adore är ju med på våra släktkalas och familjemiddagar. För att vi umgås ju så mycket, ja. Vi hörs 24 timmar om dygnet.
Ja.
Vi hittar på grejer och alltså så tajta kommer man ju inte alltid. Vi kanske kommer vara det vi som är kärnan, mm, men mm. när det blir fler anställda måste man ju ja. Ändå ha någon typ av liksom, lite mer regler och struktur. Men det är också det som är kul, för att när man kommer in i ett sånt bolag som är så litet, då får ju alla, även om du sitter på kundtjänst, så får ju du hjälpa till med allt, och vi gör gemensamma kollektionsgenomgångar.
Ja.
Alltså man får vara med på hela resan, så att jag tror att det är ju jävligt kul att jobba på en startup.
Verkligen.
Samtidigt som man kanske inte alltid får göra det man är bäst på.
Nej, man får göra allt.
Man får göra allt, för att det måste släckas. Alltså det här året, den här våren för oss har ju bara handlat om att släcka bränder.
Mm.
För att vi har varit för få. Ja, det har ju hänt massa grejer med, ja, med leveranser, fraktkaos.
Mm, mm, mm.
Så att det är ju så mycket som händer bakom kulisserna. Alltså när man bara, ena dagen sitter man och gråter och bara, den här leveransen har typ blivit såld till några pirater i Belgien. Man bara, vad är kläderna? Till att man bara, vi sålde allt! Alltså så det går bara upp och ner och nej, det är
ju, oh, shit.
Det är spännande.
Ja, oh, gud vilken resa.
Men det är ju mycket ångest också. Jag är inte ens en ångestperson, men det är ju mycket ångest. För det är ju liksom, det är verkligen toppar och dalar.
Det är så.
Konstant.
Och det ser man ju aldrig. Och vad går du efter liksom när du väljer en person in i teamet? Vad tittar du på?
Alltså de som är i teamet just nu är kanske väldigt lika mig. Sen är ju vissa mer, eller de är ju mer organiserade.
Ja.
Men jag tror att alla, alltså det jag älskar med människor är folk som är hungriga.
Mm.
Alltså folk som tar för sig, folk som inte är men rädda för att jobba. Som brinner för bolaget lika mycket som jag gör.
Mm.
Alltså jag går väl mest, ja men mest på det.
Mer det än vad de är på pappret liksom.
Exakt. Alltså jag tror att alla, sen så har ju de flesta som jobbar hos mig en utbildning och liksom, ja, men erfarenhet i bagaget. Men jag tror att alla kan ju i princip lära sig allt.
Mm.
Sen kanske det blir en längre inlärningsprocess och den tiden kanske man inte alltid har.
Nej.
Men jag tror att alltså, nu i fortsättningen så kanske man kommer anställa lite mer seniora personer för att det behövs just nu.
Liksom. Mm, exakt. För att balansera upp.
Ja,
kanske.
Men exakt.
Men jag är lite nyfiken på, för att som man förstår, och du tar nästan inga stylinguppdrag, eller du gör det också? Eller ni har...
Nej, alltså nu, jag hinner ju knappt posta på min
Nej.
Instagram, känns det så.
Nej, men det är det jag tänker. Hur
men nu är ju vi, alltså nu är vi i ett skede när vi ska liksom, förra året så, gud nu kommer jag inte ihåg vad det var, men vi gick från, för 2 år sedan så hade vi 23 styles till våren. Den här våren hade vi 56 styles. I vår ska vi dubbla det, så vi kommer ha 106 styles.
Oh, alltså
så att, och jag sitter ju med all design själv, så att det tar ju lite tid. Men nu har vi liksom tagit in en egen printdesigner.
Mm.
Så att till en början då letade vi ju, då åkte jag ner till Kina och gick på alla textilmarknader som är, alltså det är helt otroligt, det är som att gå in på NK, alltså flera NKs med bara så här små butiker inne på liksom, alltså bara små butiker, och så finns det så mycket olika tyger, och så du bara går där i dagar och bara letar, men då är ju också nackdelen att vilket annat varumärke som helst kan köpa samma print. Du har ingen exklusivitet på det sättet.
Men om det finns så många, man kan ju leta ihjäl sig.
Nej, men jag såg ju massa varumärken. Så jag bara, oj, där är Rotates förra klänning. Alltså man ser ju, ja, det är ju skitkul.
Åh, vad roligt. Men alltså, det är verkligen min nästa fråga. Hur du får ihop allting. Vad är ditt life?
Men gud, jag får inte ihop det.
Fast jo, du får ju faktiskt det.
Fast mitt motto här är ju, det löser sig alltid.
Ja, för det är nämligen en av frågorna, vilken livsfilosofi.
Men jag tror alltid, alltså jag är en extremt positiv människa.
Ja.
Och har nog alltid varit det. Så att, typ min kille är kanske lite mer realist.
Ja.
Men säg att vi håller på att missa ett plan. Då är jag såhär, det kommer lösa sig, vi kommer inte missa planet. I så fall så kommer de liksom koppla upp oss på ett nytt plan. Alltså jag bara, det kommer och han har liksom brutit ihop på planet 10 gånger om och bara, vi har missat planet! Och jag bara, Alltså han tar liksom ut det negativa i förskott. Nu låter det som att jag snackar ner med killen. Men han är ju mer...
realist.
Ja, verkligen realist. Och bara så här, det där kommer inte gå. Men det löser sig alltid. Det kanske inte alltid blir liksom den vägen man har tänkt att gå. Men man kommer alltid fram.
Men hur har du fått det här underbara mindsetet liksom? För det är ju lättare sagt än gjort. Men du lever ju verkligen som du lär.
Nej, men jag tror mina föräldrar, det är väl tack vare mina föräldrar. De är väldigt så här... fria, härliga. Min pappa är helt galen liksom. Så jag tror man har väl liksom blivit uppfostrad så. Jag tror alla syskon är lite likadana.
Ja, det är så.
På det sättet liksom.
Och när du har en så här, om du har en skitdag eller ångest eller du är orolig för vad som ska hända med bolaget eller liksom allt vad livet hör till, hur hanterar du det? Jag vill komma in i.
Man har väl lite mental breakdowns. Alltså så, bara för att jag är jättepositiv betyder det inte att jag har liksom har några mentala breakdowns. Det har jag ganska ofta.
Ja, men du är ju uppenbarligen väldigt bra på att hantera dem.
Ja, till och från. Ja. Nej, men alltså man bryter ihop några gånger i månaden. Ja. Och bara, det här kommer, för att nu började, till en början var det ju liksom så småskaligt. Alltså nu pratar vi ju liksom flera miljoner inköp av kläder. Och alltså, det känns som att det vilar ju en tung börda på ens axel. Alltså kanske inte bara för ens egna ekonomi, men även för ens anställda, för alla återförsäljare. Ja. Så att, alltså, det är ju en otrolig press att alltså, designa något oavsett vad man designar. För det är ju som att du sitter i din lilla grotta och skapar. Och sen ska du liksom visa upp det för allmänheten. Och sen ska folk helt iskallt liksom säga bu eller bä. Och det tror jag när man är en influencer och har ett märke. Mm. Oavsett vad man har för märke. Då känner folk att de har liksom rätten att tycka till så mycket.
Mm.
Jämfört med om du är liksom ett varumärke kanske utan ett, liksom en tydlig avsändare.
Ja, exakt.
Men samtidigt är ju också det fina. För att man får ju också... alltså, man får ju kanske mer kritik, men man får ju också mer positiv feedback. Så att jag får ju så mycket DMs från folk som bara, gud, jag brukar inte ha klänningar, men nu har jag bara klänningar från Adore. Alltså,
och då blir det ju värt.
Ja, men då är det ju värt. Alltså, och det är det som är, jag har ju egentligen aldrig startat bolaget för att, alltså jag har aldrig varit speciellt liksom, pengafokuserad.
Nej.
Jag tycker mer bara att, alltså det roligaste med att ha Adore är ju att se folk på stan eller folk som kommer fram. Och jag kommer ihåg att boomen, alltså det slog ju egentligen förra sommaren. Innan dess var det väl kanske några få som visste om det eller folk som följde mig. Men förra sommaren så var det ju corona. Och jag hade typ inte varit i stan, vi hade ett landställe ute på Ekerö. Och så bara, så var det flera kompisar som textade mig bara, alltså det är Adore överallt. Och det är helt sinnessjukt. Alltså du måste komma hit till stan för att våra klänningar är väl liksom väldigt eye-catching. Ja. Så att om någon har på sig dem så ser man ju verkligen dem. Vilket kanske gör att man tror att man ser dem mer än vad man gör.
Men man såg, det var ju verkligen boomen då.
Nej, men alltså, ja, och då gick jag till Hallwylska. Sitter jag där, och Hallwylska är ju väldigt, det är en restaurang i Stockholm, det är väldigt öppet, det är små cafébord. Sitter där och då är alltså, det är typ fyra bord där det sitter folk som har klänningar. Och du vet, man bara, alltså, det är ju det som är det roligaste.
Ja, jag kan tänka mig det.
Jo, och somras så var jag i Marbella. Och så var vi ute på en klubb. Och då var det också, alltså, jag tror att det var 6 pers. Alltså olika sällskap som hade på sig Adore. Det var ju såklart svenska. Men och då kände jag också, jag bara, det här är ju fan mäktigt.
Ja, det är mäktigare än just de här negativa grejerna som kanske kommer till ändå. Liksom.
Nej, men alltså 100%. Det är ju det som är det roligaste. Ja. Och jag önskar ju att vi... Men nu har vi haft lite pop-up-butiker och vi kommer nog aldrig ha en fast butik som det ser ut nu. Men det är ju det som är kul. Alltså när man får träffa kunderna och så här, se hur allting sitter på och också få feedback. Alltså det är ju nackdelen med e-handel att man kanske inte alltid får den här feedback eller den här liksom, personliga connectionen med kunderna. Och det är väl det man nu, alltså det är väl det jag tror kommer hända. Alltså framåt när det kommer till att det kommer liksom, ja men det kommer erbjudas mer tjänster där man faktiskt kan få en personlig kontakt med bolaget. Man kanske kan ha stylinghjälp i en video samtidigt som man handlar eller jag tror att
100%.
Det kommer liksom bli mer reality fast på nätet.
Ja, jag håller med. För folk någonstans saknar det personliga.
Ja, och man vill ju så här, vi får ju så mycket frågor. Okej, men om jag köper en klänning, vad ska jag bära till? Eller hur hade du stylat den här? Eller, så att man, det får man ju i en butik och det får man ju faktiskt inte online på samma sätt.
Du har helt rätt. Och Jag skulle vilja runda av. Det är helt sjukt att vi har pratat så länge redan.
För jag, jag trodde vi hade börjat.
Nej, vi har pratat slut? 45 minuter.
Nej, men gud, va? Det där, jag trodde det här var liksom starten.
Jag vet, det är därför jag bara nej, jag vill inte att det ska ta slut. Vad heter det? Om du fick berätta om någon du hade velat lyssna på i podden. Som, vem inspirerar dig i livet? Ja, gärna någon som bor i Sverige eller något.
Någon du kan intervjua.
Ja, men någon som du ser upp till eller som inspirerar dig eller som du bara tycker är liksom allmänt jäkla härlig.
Gud vad svårt. Ja. Det finns ju så många härliga personer.
Den skulle jag förberett dig på kanske. Du kan få klura.
Jag tycker någon du borde bjuda in är faktiskt såklart alla mina nära kompisar. Men jag tror faktiskt att de flesta kanske redan har gästat dig. Så jag vågar inte droppa något namn. För jag har inte stenkoll på vilka som varit här. Men jag skulle typ säga Jonas Lör. Som är, men du känner ju Jonas. Ja. Eller hur? Ja. Har han varit här? Nej.
Nej.
Nej. Men det är en killkompis som vi har känt varandra i över 10 år. Och han är liksom en helt otrolig människa. För att han är en sån människa som kan få en... Jag kan åka och hämta hans tröja ut i Alvik. För att han har glömt den där. Och jag vet inte... När jag sitter på tåget så kommer det liksom över mig att jag bara... Men, varför jag gör det här? Men han kan liksom övertala en till vad som helst. Han, och han är liksom en sån människa som sprider så mycket härlig energi.
Ja.
Och han har ju ett bolag som heter Friends with Benefits.
Ja.
Som är involverade i massa olika startups. Mm. Och även större bolag som Kimmy.
Mm.
Och då hjälper han startups på deras resa. Men lite som ett invest eller liksom ett VC-bolag.
Mm. Mm.
Och går in och hjälper till med kontakter, deras portfolio.
Mm.
Sätter en plan för bolaget framåt. Så att,
sjukt duktig.
Sjukt duktig och har kanske någon liten bokstavskombination. Det är väldigt mycket energi. Så han tycker absolut att du ska prata med.
Bra tips.
Ja, tack.
Tack så jättemycket för att du ville vara med.
Ja, men tack själv.
Vi måste göra part 2.
Men snälla, vi hade inte ens börjat. Jag kände jag har så mycket mer att säga. Tack Sanja.
Tack.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Dela den här med era vänner, men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.